Evangelietexten, som också är predikotext, är från Johannes evangeliets 17 kapitel, verserna 11-17. Jesus sa, jag är inte längre kvar i världen, men det är kvar i världen när jag går till dig. Helige far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig, så att det är ett liksom vi är ett. Så länge jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn som du gett mig. Jag vakade över dem och ingen av dem gick förlorad. Ingen utom fördärvets man, för att skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig. Men jag säger det här medan jag är kvar i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem, för de tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Jesus talar om en tid som ska komma, fast han ännu är mitt ibland sina lärjungar. Jag är inte längre kvar i världen. Ändå satt han mitt ibland. Och så säger han, så länge jag var hos dem bevarade jag dem. Och så fortsätter han, men jag säger det här medan jag är kvar i världen. Det är som om han skulle väckas upp ur sin dröm om den kommande tiden när han far till himlen. Han är ännu här. Och han har nu en sak att säga som ska fylla lärjungarnas hjärta med glädje. Jesus bevarar oss. Ingen ska gå förlorad. Det säger han också till oss. Han vill fylla oss med sin glädje. Trots att det finns orosmoment. Världen har hatat dem för att de har Jesu ord. De är kvar i världen och det onda finns runt omkring dem. I fråga om båda de här orosmomenten upprepar Jesus dagens tema två gånger med samma ord för att riktigt understryka hur viktig den här sanningen är. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Det första vi ska begrunda närmare är världen har hatat Jesus för hans ords skull. Världen har hatat Jesus för hans ords skull. Då när Jesus satt tillsammans med lärjungarna hade de inte ännu stött på något direkt motstånd. De hade ännu inte varit utsatta för lidande. Men Jesus hade blivit föremål för judarnas hat. De ville döda honom. Ingenstans står det om lärjungarna att judarna hatade dem. Men Jesus hade flera gånger sagt att det kommer att bli så. Och när man hade korsfäst Jesus stängde lärjungarna in sig, då var de rädda för judarnas hat. Och senare skulle inte bara judarna hata dem, utan också hedningarna. Varför? Jesus svarar, jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem, för de tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Det är Jesu ord de hatar. Och därför hatar världen dem som har Jesu ord och håller fast vid dem. I Jesu ord, Bibelns undervisning, ingår två element som väcker världens vrede. Det första är, för att hans ord avslöjar vår synd och tar ifrån oss vår egen berömmelse. Och det andra är, för att Jesus hävdar att han ensam är vägen till Fadern, alltså att den kristna tron är unik, och tar avstånd från andra religioner. Det första har vi många exempel på från den senaste tiden. Talar man om synd blir folk arga. I synnerhet om man talar om sådana synder som inte längre ska anses som synd. Det är rent av så att man kan bli polisanmäld om man citerar olämpliga bibelord. Då sätts massmediadrevet in. Då kommer de sociala medierna med ett tryck som aldrig annars. Lagen framkallar vrede, står det i Romarbrevets 4:e kapitel. Vi vill inte bli störda i vår synd. Vi vill inte att någon ska anmärka på oss. Vi tål inte att någon kommer med kritik. Men Gud kommer med kritik mot oss. Han säger att vi alla har syndat, att vi alla saknar härligheten från Gud. Och han säger att vi därför är värda döden. Lagen vill väcka oss till insikt om att vi behöver en frälsare, för annars är det ute med oss. Men det här vill världen inte höra. Den andra orsaken är Jesu anspråk på att vara Gud och den enda vägen till Fadern. Då Jesus samtalade med judarna väcktes deras hat när han använde Guds heliga namn, Jag är, om sig själv. Särskilt kom det fram under 5:e söndagen i fastan, men också nu under söndagarna efter påsk. Samma sak drabbades hans lärjungar av när de efter pingsten började förkunna för att judarna hade dödat livets furste, men att Jesus hade uppstått. Samma sak hände när Paulus och hans följeslagare var i Antiochia i Pisidien under den första missionsresan, det som Apostlagärningarna 13 berättar om. Då predikade de om den uppståndne Messias. När judarna såg att hur många som lyssnade till Paulus fylldes de av avund och uppviglade hedningarna mot dem så de var nära att stenas. När Jesus förkunnade ordet i Efesus, enligt Apostlagärningarna 19, blev de hedniska hantverkarna rädda att de skulle mista sin inkomst med hednabilderna, så ställde de till med upplopp som utan Guds mäktiga hand kunde ha slutat mycket illa. När Paulus stod inför stora rådet bekände han, enligt Apostlagärningarna 23, det är för hoppet om de dödas uppståndelse som jag står här inför rätta. Det var predikan om den uppstånde som hade väckt hat mot honom. Paulus kunde räddas ur en sammansvärjning tack vare Guds ingripande. Men det var mycket nära. I det här ser vi hur Jesu bön om att lärjungarna ska bevaras från det onda förverkligas. Gud var med dem och räddade dem efter sin plan. Men hur stämmer det här med att Stefanus blev stenad till döds för sitt vittnesbörds skull? Att Jakob blev halshuggen och den ena efter den andra miste livet i förföljelser? Jo, allt skedde så som Jesus hade sagt. Världen hatade dem. Men ingenting skedde utan Guds samtycke. Han ledde det så att lärjungarnas frimodiga vittnesbörd och deras blod fick bli till välsignelse för världen, fast det på kort sikt såg ut att vara en förlust. Mitt i deras död fanns en glädje att lida och dö för Kristus. Så därför strider det inte mot att Jesus bevarar dem och vakar över dem. De som dör för honom får ju erfara den allra största välsignelsen, att få flytta hem och vara hos Jesus. Det finns ett sätt att undkomma världens hat och vrede. Det är att förneka Jesu ord. Det är att göra om hans ord så att det känns behagligare för vårt kött. Så att vi kan fortsätta att leva på världens sätt. Att leva av världen. Det är att sluta tala om synd och den skuld som vår synd har dragit över oss. Och istället uppmuntra allt och godkänna allt. Det kallas också att anpassa sig efter den här världen och dess anda. Så gör den falske profeten i Uppenbarelseboken, som också kallas den stora kökan eller vilddjuret från jorden. Den stora kökan är idag ett verkligt hot, eftersom många kristna inte förstår att vara rädda för henne. Allt det undfallande och förnekande tal som finns idag har gradvis, sakta men säkert avvänjt oss från behovet att vara nära Jesus och bevara hans ord. För att inte tala om att det har tagit bort den sunda längtan efter att få flytta hem till honom. Det som vi hörde om senaste söndag. Orsaken är att Guds ord inte längre predikas rent och klart så att det kan leda människor rätt. Men det finns kristna som har ett stort behov att följa Jesu ord och vara i hans sällskap. Det är särskilt de som utsätts för de hårda förföljelserna, så som det var under Sovjetväldet, så som det är för de kristna idag i Kina, de kristna i Indien, i Pakistan, i Nigeria. Ja, vi kan räkna upp många länder i världen där det sker stora förföljelser. Där bekänner man sig till Jesu ord och vikar inte undan. Sen det andra. Det onda finns runt om oss. Jesus ber att vi ska bli bevarade för det onda. Vi behöver också Jesu ord, inte bara en tugga då och då med några dagars mellanrum, utan ofta, varje dag, på många sätt. Vi behöver det mer än någonsin, för tiden är ond. Om vi ska bli bevarade, ska det ske genom att vi har Jesus och hans ord nära oss, och genom att lyssna till det och göra efter det. Jag minns en präst som i min ungdom tog ett exempel på den farliga anpassningen till världen. Ett sällskapande par ungdomar som är bekännande kristna åker på resa tillsammans. De kryper in i ett tält i natten och ber Herrens bön tillsammans. Fräls oss ifrån ondo. Är det ett rätt sätt att be om att bli bevarad för de onda frestelserna till synd, när man går direkt in i frestelserna och utsätter sig för dem? Vi ska minnas att vi kristna har samma böjelser till synd som alla andra. Vi känner samma begärelser i vårt onda kött. Vi har samma begär efter rikedom och egodelar. Vi är avundsjuka när vår granne har mer av denna världens goda än vi själva. Vi har samma lust att falla in i gyckelkören när man belackar Guds ord och det heliga. Vi har samma böjelser. Men ska vi uppföra oss likadant? Ska vi ha samma vanor som världens barn? Ser vi på samma tv-program där våra kötsliga lustar får sin näring? Använder vi samma kryphål i skattelagarna och utnyttjar samma skatteparadis? Klär sig de kristna ungdomarna, och varför inte också mogna kvinnor, i lika utmanande kläder som världens barn? Ska de kristna flickornas Instagram-bilder se likadana ut som världens barns gör? Finns där samma behov att visa upp sig och sin kropp och glänsa som världens barn har? Risken är tyvärr uppenbar att det är så. Risken finns att det inte syns någon skillnad mellan vårt sätt att bete oss och de andra som vi kallar världens barn. Borde det inte vara så att man kan säga om de kristna idag, som det heter i ett dokument som hör till de så kallade apostoliska fäderna, brevet till Diognetus, som jag några gånger tidigare har citerat ifrån. När jag läser det här kan vi fundera över om det stämmer in på oss. De lyder de stiftade lagarna, men överträffar dem genom sitt eget liv. De älskar alla, men förföljs av alla. De är okända, men blir fördömda. De dödas, men görs levande. De är fattiga, men gör många rika. De saknar allt, men äger ändå allt i överflöd. De vanäras, med sin vanära, i sin vanära förhärligas det. De förtalas, men får ändå rätt. De smedas, men välsignar. De skymfas, men återgäldar med ära. De gör gott, men straffas som missdådare. När de straffas gläds de, som om de väcktes till liv. Ja, så heter det i det uråldriga brevet. Det här påminner också mycket om det som Paulus bekänner i andra Korintierbrevet 6, där han berättar om sin situation. I lidande, i nöd och ångest, i misshandel, fångenskap och upplopp, i arbete, nattvak och svält, i renhet och insikt, i tålamod och godhet. Och så slutar Paulus med orden: vi kallas villolärare, men är sanningssägare. Vi är okända, men ändå erkända. Vi är döende, men lever. Vi är tuktade, men inte dödade. Vi är bedrövade, men alltid glada. Vi är fattiga, men gör många rika. Vi har inget, men äger allt. Sug en stund på de här orden. Vi har inget, men äger allt. Är det inte snarare så att vi tycker att vi inte har något fast vi själva verket är rika? Det finns tider i vårt liv när vi behöver rannsaka oss själva. Vi behöver spegla oss i Jesu ord som visar varför vi behöver honom. Vi behöver se att han måste ge sitt liv för oss för att vi är syndare och att vi utan hans insatser skulle vara evigt förlorade. Vi ska komma ihåg riskerna att jämföra oss med andra. Det kan bli så att vi verkligen tycker att vi är bättre. Det kan bli så att vi blir högmodiga och berömmer oss av köttet, som Paulus uttryckade. Det är då som vi mer än någonsin behöver se på Jesus. Se på honom som fick utstå sån fiendskap från syndare. När du är bedrövad och bekymrad som så många är i vår tid, se då på Jesus. Se på honom som blev dömd som en förbrytare, som en som påstods lära falskt, som ansågs vara en hedare, men som inte hade gjort något ont, som inte hade någon synd. Det var för dig och mig som han utstod allt hat. Det var för dig och mig som han dog. På samma sätt ska vi inte vara förvånade om världen anser detsamma om oss. Vi ska inte vara förvånade fast vi blir mobbade för att vi inte är och gör som alla andra. Vi borde istället vara förvånade om världen inte mobbar oss, utan berömmer och lyfter fram oss och det vi gör. Men just när världen uttrycker hat och motvilja, då kommer Jesus med sin bön att vi ska bli bevarade för det onda. Han har all makt och han använder denna makt för att leda oss igenom och bevara oss från det onda. Han vakar över oss och låter ingen enda av oss gå förlorade när vi är i hans beskydd. Därför ber vi, Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Lovad vare du, Gud, och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden. Och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.